Da var klokka litt over ni, ett minutt over ni, og velkommen til onsdag 31. januar. Og velkommen til deg, Roger.
Takk så mye. Kul å være her igjen.
Ja, det synes vi også. Du har så mye å fortelle hver gang ifra galenskapen på den andre siden av kjølen.
Jag börjar känna lite att Sverige är ju som en dålig version av en Disney-film. Vi är den sämre delen av Disney, för även om Disney är dåligt idag så... Sverige har tappat det helt enkelt.
Ja, men du, det har också Norge, känner du. Fördi detta som Elisabeth Rooney har tagit fram idag, att norska medier och regeringen, de löper om kapp för att kritisera Israel och appellera till folks empati med Gaza. Och det blir en sån obalans för det är ingen som tråkker på bremsen. Att hela den norska skuta eller bilen den kantrer. Og det er hele omverdenen ser det, men norske publikum ser det jo ikke, for de har ikke noe sted å uttrykke seg. Er dette noe, hvordan er dette? For jeg har inntrykk av at vi er nå blitt mer Hamas-vennlige enn selv Sverige. Stemmer det, Roger? Har du noen formening om det?
Ja, jeg måste nog tyvärr säga som så här att Sverige vinner nog tävlingen i att vara Hamas-vennlige. Vi är bäst på att vara Hamas-vänliga i Sverige. Häromdagen så samlades över 1000 stycken artister och skrev en debattartikel. Och det är den svenska artisteliten med allt ifrån gangsterrappare till massa andra musiker som har mycket spelningar på Spotify. Och de kräver ett par saker. De kräver att Israel ska uteslutas ifrån Eurovision. Och de kräver då att man ska ge mer humanitärt stöd till i slutändan Hamas. Man säger att det ska gå via UNRWA och såna här saker, men pengarna hamnar hos Hamas. Och Sverige är så fullständigt galet just nu att de här artisterna de lever ju i någon konstig verklighet där de tror att det är att Hamas är liksom som en liten scoutförening som går omkring och säljer kakor och bara vill hjälpa palestinier. De vägrar att inse att vill man ha ett slut på den här konflikten, då är det Hamas som ska lägga ner sina vapen. Då upphör allting på en gång. Då blir det omedelbart fred. Men eftersom de då har gjort sin marxistiska klassanalys av den här konflikten och tycker, då blir det ju alltid som så att Palestina är i underläge. Oavsett vad Hamas gör så är de underläge och Israel är alltid en onde i detta. Och i Sverige har man ju tagit detta tänkande till en nivå så att det blir... Ja, det är galet.
Men det är inte något bättre här, Roger, för skillnaden är antalet artister. Det är ett dubbelt så stort land och har dubbelt så många artister, men det var flera hundra här också som lagde ett tillsvarande upprop med Åge Aleksandersen i spissen. Han ska lägga upp som artist och få massa sympati, ska hålla avskedskonsert och det blir säkert med Palestina flagg det. Fordi det är som om och det är det som är lite märkligt. Det är som 60-talet bara har fortsatt helt till idag. Och att kampen för frigöring är den samma själv när de som är så kallt frigörare kunde bärt SS-uniformer och det ligner också på det de går med. Och då må man spöra sig var är förstanden? Var är självkritiken och inte minst var är medierna som är med på detta här? För det är inte befolkningen. De är inte Hamas.
Nej, men så är det ju. Alltså, du kan ju ta det här egentligen med vilken stor vänsterfråga eller vänsterliberal fråga som pågår nu. Motståndet mot AFD i Tyskland, där svenska opinionsbildare säger om att tusentals människor har gått ut mot det tyska partiet, bla bla bla. Ja, men det bor 80 miljoner människor i Tyskland. Det är 0,003% av Tysklands befolkning. Det är inte tyska folket. Och det är samma sak när det kommer till Hamas-frågan. Jag tror varken svenska eller norska folket uppskattar det Hamas gör. Och jag tror de allra flesta, eller jag är ganska säker på att de allra flesta svenskar och norskar stöttar Israel och vill se en fortsatt stat som Israel. För att det är en nödvändighet att Israel fortsätter existera. Vi har sagt det förut, det är den enda demokratin nere i Mellanöstern. Och det är en nation som bygger på forskning och framsteg. Och världen behöver Israel helt enkelt. Så att den här då privilegierade lilla klicken elitartister ska utgå ifrån sitt eget snäva synsätt och få den här enorma uppmärksamheten. Det är stötande för att de står på fel sida i historien, de här människorna. Fullständigt fel sida av historien.
Det är riktigt. Men jag begriper, alltså det är ju ordet blodtåke är ju en känd metafor för det som kan gripa redaktionen. Alltså de mister, de får en sån rus av det, av att lage och hausa upp en nyhet. Och igår så var det ju då aktionen inne på detta sjukhuset på Västbredden, och de tog ut tre terrorister, men VG skrev ju då att de henrettet patienter, och den överskriften är gjort helt bevisst. Det är för att hausa upp stämningen. Det är hissa upp stämningen mot Israel att de ska bli demoniserat. Och de kan inte komma och säga si att de inte vet vad de gör. Fordi selv om dette er langt unna, fordi nå har den type journalistikk et direkte nedslag i en ny norsk befolkning, og det vet VG utmerket godt. Det er et angrep på norske jøder når du lager et sånt oppslag. Så i stedet for, og jeg ser det går igjen i smått og stort, i går så skrev jo NTB at Israel innrømmer at de setter tunnelene under vann. Innrømmer, de har jo snakket om at de skulle gjøre det nå i flere måneder, men de har vært forsiktige på grunn av gisler, at de kunne drukne gisler selvsagt. Men det er jo ikke noe, det er jo ikke noe å legge skjul på. Men det gjelder om å sette Israel i et dårlig lys, og nå er snart alle oppslag er ut fra den vinkelen. Mens viktige ting som det Wall Street Journal skrev i går, nemlig at det var en Telegram-kanal som hadde 3000 UNRWA-lærere som medlemmer, de hyllet Hamas 7. oktober. De sa, altså det var full jubel for jihad, og de ønsket at jøder skulle henrettes live, så alle kunne følge det. det er Hamas. Mm. Og det er altså 3000 lærere som er med på det. Og de som eventuelt, det er jo ikke sikkert alle var enige i det, men det er ikke noe reservasjonsrett på Gaza.
Det er så svårt å greppe det her. Det er jättesvårt att greppa och förstå det här, för att jag kan ju själv förstå att man som journalist slits med någonting. Att man flyger på ett ämne väldigt mycket och går in i det här väldigt intensivt. Men någonstans i vägen som då journalist eller redaktör så måste man ju stanna sig själv någon gång och titta på det man har skrivit. Titta på de källor man har och sätta sig ner och fundera kring, finns det en moral, finns det en etik, finns det, vad är problemet, vad är det nyheterna handlar om egentligen? Därför att många gånger idag så är det som så att en nyhet är ju inte bara en nyhet idag. Jag menar, vi som jobbar inom allt media blir anklagade för att vi har agendor, att vi har påverkansoperationer. Jag skulle nog säga att allt media är det ärligaste vi har i västvärlden just nu. För att vi har inga agender. Vi beskriver verkligheten som den är. Vi behöver inga ideologiska filter eller politiska klassanalyser för att beskriva verkligheten. För att vi beskriver verkligheten som den är. Det finns onda människor, det finns goda människor. Och då beskriver man bara det här. Det finns ingen anledning för oss att hyckla eller ljuga kring saker och ting. Vilket då de här andra människorna måste göra. Både då journalister och människor som är med i en massa olika samfund och då för att då... Ja, göra Israel illa. Och det, jag är själv innerligt trött på det, för att mycket av det som pågår just nu kan man jämföra med hur Sverige var under 30- och 40-talet under nazismen, att man har en fejkad verklighet. Man beskriver inte verkligheten som den är, utan man utgår ifrån något politiskt naivt sätt att se verkligheten. Och i Sverige, det har ju varit så jättelänge, om vi tar då Hamas-frågan och Palestina, så hade vi ju journalister som Jan Guillou här i Sverige som åkte ner till Palestina på 70-talet, gjorde så här revolutionära dramer av att han var där. Han fångades på bild med en k-pist när han stod i öknen, och det var så charmigt att stå där med en liten tygbit på huvudet och liksom hjälpa de stackars palestinierna. Ja, men det är ju för fasiken terrorrörelse han är ner och träffade. Det är inga oskyldiga människor där. Det är människor som, de vill se död och blod i de här människorna.
Mm. Ja, og jeg tror at folk over tid, og dette var så ekstremt, både 7. oktober, og bombingen er jo også omfattende, og lidelsene er store, men når folk hører propagandaen mot Alternativ for Tyskland, og ser bildene av disse massedemonstrasjonene, og hører at nå er det liksom, det er 1933, det er Hitler, i USA er det Trump, og så hører du propagandaen for noe som du er klar over er terrorister. Det er jo bare nok å se på bildene av dem, så skjønner du jo det. Mm. Og da tenker jo folk, hva er egentlig budskapet her? Fordi disse Alternativ for Tyskland og Trump, de går ikke maskerte med maskinpistoler. De slakter ikke barn og kvinner og voldtar dem. Så hva er det mediene holder på med? Altså, du kan ikke ljuge så grovt og tykt uten at det får blir en boomerang mot deg selv.
Men det er jo sånn at Sven, de her menneskene som da tilhører denne siden, som gillar Hamas, som föredrar den, vad ska vi säga, den mer kommunistiska vinklingen av världen och islamistiska. De lever ju, de är idealister och lever i en verklighet där de tycker att de har rätt. Punkt. Det är bara så. De har rätt. Och om man argumenterar mot dem, då hatar man dem. Om man argumenterar emot dem, då är man i drev emot dem. Om man argumenterar emot dem, ja, då har man fake news eller någonting. Man har en agenda eller man håller på med propaganda. Och det kan vi ta med hela Trump-valet. Jag tror säkert att det kanske var likadant i Norge som det var i Sverige, att svenska journalister... Trump beskrev som, alltså Hitler själv, USA skulle gå under, världen skulle gå under, allt skulle gå under om Trump fick bli president. Jag tyckte det hände väl inte så mycket. Han blev en president, upprättade en massa handel och gjorde att välståndet ökade bland de fattiga i USA. alla människor fick det väl generellt överlag bättre med Trump som president. Och det är väl lite det här som är problemet med de här människorna, att de vill ju inte att alla ska ha det bra. De här människorna är ju revolutionärer. De vill se världen brinna. De är i behov av monster. De måste ha monster så att de har någon form av existensberättigande för sina egna galna idéer. Och då kommer de att vantolka, de kommer att sprida rykten och de kommer att fara med osanningar. Och i slutändan, det som du säger, det kommer att bli som en boomerang, det vänder tillbaka på dem. Vi kan ta Socialdemokraterna i Sverige som nu då har vänt i alla frågor. Kärnkraft, NATO, migration. Vi är några månader kvar innan de vänder om islamismen också. Därför att boomerangen slog tillbaka dem stenhårt. Det går inte att upprätthålla det här längre. Men då har du ju det problemet som är Sverige, att vi har en stor växande grupp då, migranter, och Socialdemokraterna själva skriver i sin valanalys från förra valet att hade inte invandrare röstat på Socialdemokraterna, då hade inte Socialdemokraterna varit så stora som de är. Så man har ju målat in sig ett hörn här nu. Och det är kanske likadant i Norge gällande politik där, att man har försökt att blidka den stora gruppen invandrare. Tyvärr är det ju att med den här stora gruppen invandrare då från Afrika och Mellanöstern så kommer ett annat mindset, det kommer en annan moral, det kommer en annan etik. Och hur svenska och då norska politiker ska hantera det här, alltså det är som gjort för ett inbördeskrig i slutändan här, tyvärr.
Det är klart att den norska regeringen gör detta för att visa muslimer i Norge vilken god allierad de har i Arbeiderpartiet och Senterpartiet. Det är helt uppenbart, de är klara över den sammanhängen du påpekar där. Men då väljer de sida, Roger, i en kulturkrig. Och jag måste säga, de som säger att löpet är kört, det är bara tull. För här krackelerar den rådande ideologin inifrån. Alltså de har erobret samfunnets institutioner infra, men nu är det deras egen ideologi som krackelerar, och det ska vi komma tillbaka till. Men det är också positiva tecken i den förstand att det kommer nya unga talenter som är uppvakta. Och det finns tecken till liv i unga höjre i Norge. Vi får se hur långt det går, men det kan ju hända att de lar sig upplysa, och höyre vänsteraxeln fungerar ju inte längre, Roger. Så i Danmark så är det, han är tidigare leder av ungdomsbevegelsen till Socialdemokraterna i Danmark. Och han har nu blivit leder för utlänningssaker i Folketinget för Socialdemokraterna. Det är en viktig position. Och han har gett ett par intervjuer till Berlingske, hvor han säger att det är en bestämd typ dominanskultur som är en trussel mot det danske samfunnet, stabilitet och framtid. Och han är explicit på vad det är och vem det är. Och det är, och han säger, denna kampen har vi inte råd till att tape, för då är det game over. Och när en leder av, det vill ju i tillsvar i svenska SSU väl, när den kommer till en slik erkännelse och tör att säga det, och han får spörsmål från journalisten, varför, vad är det som har skett med dig? Så säger han, det är tyngden av tillägnet kunskap. Och då blir jag optimist. För det är nettopp det vi håller på med, Roger. Det är att levera den kunskapen som får större, hvis du ser för dig en vekt, den vår sida blir tyngre och tyngre. Och till slut så vipper det in i huvudet på folk. Och så ser de att, ja men, så faller liksom skällen från ögonen, och så ser de verkligheten för vad det är. Och då sker det ting.
Så är det. Och det, jag brukar säga som så här, vill vi Vill vi bli av med de här galna människorna, de här socialisterna och kommunisterna och vänsterliberalerna, låt det kommunistiska samhället få blomstra. För det är någonting vi vet är att just socialister och kommunister kommer att börja slå ihjäl varandra så småningom. Det behövs knappt egentligen en höger för dem, om man säger så. För att de kommer att förgöra sig själva. Och vi ser den här splittringen i Sverige, att kommunisterna har ju liksom delat upp sig i 60 olika småpartier. Det skedde en splittring här om dagen, bara där ett helt nytt kommunistiskt parti som är Hamasvänliga drog igång. Men det är ju det här, det behövs ju ett kulturkrig. Och vi, Anders Lindberg, skribent, ledarskribent på Aftonbladet, skrev här om dagen att det går hårda och stora högervindar genom Sverige och Europa. Och jag svarade bara yes, snart är du arbetslös. Ja. För att det är en högervåg eller en konservativ våg som går genom Europa, för att de här ungdomarna som växer upp med att bli förnedringsrånade, som tvingas att prata ett annat språk på skolorna, som tvingas att bemöta, jag brukar kalla det för det arabiska vansinnet, den här aggressiviteten. Det är inte rättvist mot någon. Det kommer en backlash på det här nu. Och de här unga nu som växer upp i Sverige som har varit utsatta för det och blivit påtvingade det politiska projektet mångkultur, de går inte med på det här längre. Och därför växer ju då de här ungdomsgrupperna fler och de blir fler och fler, och de blir också mer intellektuellt starka, för att ingen i Sverige är ju längre rädd för att bli kallad för rasist eller nazist. För vi vet om att vi är inte rasister eller nazister. Mm. Det vet vi om. Men eftersom då mainstream media i alla år har varit på oss och bara tjatat och tjatat. Den här yngre generationen, de bryr sig inte. De tror på det grundläggande gällande konservatismen. De tror på ett Sverige där det finns lag och rättvisa. Och där också människor behandlas rättvist. Unga svenskar idag är så trötta på allt ifrån identitetspolitik och konstiga marxistiska klassanalyser som inte gynnar någon överhuvudtaget förutom en liten politisk elit. Så det är enorma förändringar på G faktiskt, både i Sverige och i Europa. Och jag hoppas i Norge också.
Ja, vi merket jo det under kommunevalget at det blåste litt nye vinner blant ungdommen, særlig på Vestlandet. Og denne danske politikeren, han nevner som eksempel, han kjenner ungdommer som heller jobber ett år i supermarked for å komme inn på et gymnas som ikke er dominert av utlendinger. Fordi det er både faglig og kulturelt så lite tiltrekkende at ungdommen offrer heller et år av sitt liv for å komme inn på et gymnas med danske elever. Og da dreier det seg om fremtiden, og da tvinges ungdommen til å treffe sånne valg. Og det tror ikke jeg tror ikke politikerne forstår rekkevidden og konsekvensene av når unge møter resultatene av den politikken de har ført nå de siste 20-30 årene.
Problemet är att politiker har ju utgått ifrån att människor är människor, punkt. Alla människor är goda, alla människor, eller som man säger här i Sverige, alla människor vill ju vara svenskar. Ja, så kanske det har varit en gång i tiden när Sverige var ett dundrande industriland där vi hade råd, där det fanns en fungerande välfärd och där faktiskt många invandrare, inte alla, men många invandrare kom till Sverige för att faktiskt arbeta, för att bygga sig ett nytt liv, bygga sig en någon form av välfärd. Men så har det inte varit de senaste 30 åren. Istället har man importerat en låg IQ-befolkning som har placerat religion före idén om att bygga ett samhälle. Och det går inte att bygga ett samhälle kring religion på det sättet som de här människorna vill göra. För att vi vet hur det ser ut i Mellanöstern, och det som Jim Åkesson brukar säga, tar man hit Mellanöstern så får man Mellanöstern. Och att vi har då vuxna politiker som har utsatt våra barn, våra äldre och vår befolkning för det här. det här borde vara åtalbart, men i Sverige kan du inte ställa politiker till svars. Det går inte. Svenska politiker är ju, de är untouchable.
Men den nedgangen du ser for establishment media, Roger, den, hvorfor skulle ikke den smitte over på partiene? Fordi de er jo som siamesiske tvillinger. Flukten fra mediene vil vel også kunne forplante seg til flukten fra partiene, eller hva tror du?
Det, absolut, visst är det så. Och vi kan se det. Svenskar har lämnat Socialdemokraterna. Det är invandrare idag som röstar på Socialdemokraterna för att Socialdemokraterna tar hand om den här gruppen människor med generösa bidrag och andra politiska satsningar. Centerpartiet har rasat, Liberalerna har rasat. KD är väl rasar, men det är väl mest för att det är liksom, ja, det är andra saker som gäller. Men om man tar alla vänsterpartier eller liberala partier, de rasar i Sverige för att svenska folket vill inte ha det här. Och trots då, och på något sätt är det ju fantastiskt kul det här, därför att de här politikerna har haft media på sin sida de senaste 30-40 åren och har lurat svenska folket. Ja. Och ändå så går det så dåligt för dem. Det finns en form av bizarr humor detta, och jag ärligt talat, jag njuter när jag ser hur dåligt det går för alla journalister idag i Sverige. Som nu dras det in, pressstöden dras in i Sverige, man gör om hela pressstödssystemet. Stora vänstertidningar i Sverige kommer nog inte att finnas kvar om kanske 6 månader, ett år, för att man gör om pressstödet. Det finns ett nytt sätt att se på hur media ska vara. Media ska inte vara politiskt uppfostrande. Medierna ska vara rapporterande. De ska inte skrämma svenska folket till lydnad. Och det här blir mer och mer tydligt nu om den här paniken som sprider sig över journalister, att de inte längre kommer att få statliga bidrag för att bete sig som, ursäkta uttrycket, jävla svin mot svenska folket. De har kanske 6 månader, ett år på sig. Sen kommer deras maktbas att vara, inte helt borta, men tillräckligt rubbad och förstörd så att det blir svårt för dem att bygga upp det här igen. Och så har du den växande unga befolkningen, du har fler och fler, Sverigedemokraterna växer, och förhoppningsvis kommer ju det här samarbetet då, som man kallar för Tidö-samarbetet eller Tidö-avtalet, kommer att etableras och stärkas ännu mer inför nästa mandatperiod. Så att allt, just nu ser ju allting jättebra ut, men det här kan ju vända fort också. Det kan ju räcka med en liten skandal så är vi tillbaka på ruta minus 10 igen. Men jag hoppas inte det.
Jag tror att politikerna är så kyniska att de rätt och slett har kalkulerat med att vår ungdom i Norden skal innordne seg islam, fremmede kulturer. De har sett for seg at de skal bli ydmyke, forsiktige, fordi den kulturen er mer kneisende og triumferende og macho. Så du ser jo noe merkelig at disse avmaskuliniserte journalister og politikere, de har et litt sånn beundrende blikk på disse her macho-gutta. Så de har ikke noe mot at de underlegger seg ungdommen i Norden. Men så hvordan vil de reagere hvis ungdommen da sier at dette vil ikke vi? For det synes jeg merker tydelig tegn til at de unge, fordi det står så mye på spill, forstår at ja, men dette vil ikke vi. Fordi dette er kaos, og det er vold, og det er uorden. Vi vil gjøre en yrkeskarriere og bygge våre liv. Og da er, du vet, Roger, marxismen, for du henviser til kommunistene. Men det er jo blitt en ny kommunisme, fordi den moderne er en type moralisme. Som glemmer det som er kjernen i marxismen, nemlig klasseanalysen. Fordi marxismen er en teori om sosiale konflikter. Och nu har politikerna och medierna de har sluppit lös en utveckling som skapar konflikter som vi aldrig har haft för. Mm. Det är det den medicin de nu får smake. Och den har de gott av. Och vi kan bruka marxistisk klassanalys. Och det är ju nettopp det som är så fascinerande med republikanerna och Trump. Att de tar fatt i deklasseringen av den amerikanska medelklassen. Och nu är de igång med det samma i Norden, Roger. Mm. För på papperet så har var norrmän, vet du hur mycket var norrman äger på papperet utifrån oljeformuen?
Oj, utan oljan är inte ni som svenskarna att ni har lånat upp er över öronen ni också, så ni äger väl kanske ingenting precis som vi svenskar, för att vi har bara lån i Sverige.
Ja, det är ju detta som gör att norska politiker kanske är norska för de har gått och hot på dem. Men var norrman äger 3 miljoner.
Oj,
utifrån oljeformuen, oljefonden. Ja. Och det är ju en god del pengar då. Men de kommer ju aldrig vi till att se, för här är det nya avgifter och över en lav sko och dyr ström, för den gröna fossekraften den går till Tyskland och så importerar vi dyr ström, alltså, och vi får inte lov att bruka olja. Hur länge kommer norska borgare till att finna sig i och bli ranet och lurt ekonomiskt och bli förträngt från sina egna områden på grund av invandring? Alltså det jag tror motsättningen är mycket större än det som kommer till uttryck. Men det som manglar är ju politiska organisationer och inte minst medier. Men där är det något som sker. Igår var jag på Mysen, det är ju rättning Sverige, Indre Østfold, och stiftet var det lokallag nummer 20. Och det är denna växten, nu är det 700 medlemmar av en dokuments lokallag. Denna växten kommer för det är en gryende erkännelse bland borgarna av denna utvecklingen, hvor regeringen och staten har vänt sig mot borgarna. De försvarar ju inte våra intresser, tvärt emot. De gör det motsatte, de är på parti med Bryssel och stora sällskaper som ska tjäna maximalt. Och vi sitter ju i kamp.
Ja. Ja, men då har ju ni samma problem som, eller problem, då är det samma analys som jag gjort om Sverige egentligen, att det är att politiker i Europa har slutat att bry sig om dem, om sin befolkning och sina nationella intressen. Man har istället blivit en form av bärare utav idéerna till EU. Och partier idag på vänsterkanten och av de liberala partierna, de finns för sin egen skull bara. De bryr sig om sin politiska makt, de bryr sig inte om samhället. Mm. Och om du som politiker har tappat idén om samhället, då ska du inte vara politiker. För att din uppgift som politiker, om vi ska ha det här politiska systemet, då ska du bry dig om folket och landet. Jag börjar bli lite mer så här, jag fyllde 50 för ett år sedan och jag känner att jag får börja bli lite så arg och gubbig numera. Så jag har ju nått nivån att jag tror ju inte längre riktigt på det här med den parlamentariska demokratin och representation längre. Jag blir mer och mer skeptisk på det här. Jag börjar mer och mer luta åt att jag vill hellre ha en kung. För det här demokratiska systemet är inte hållbart riktigt längre. Jag blir mer och mer skeptisk och jag blir ledsen över att jag känner och tycker så.
Men Roger, vi ska ju inte in i riksdagen eller stortinget eller folketinget för att uppföra oss sånt som de andra. Hvis vi hade haft en talerstol i en parlamentarisk församling, så skulle vi jo brukt den til å si de sannhetene som ikke har vært sagt innenfor de veggene på flere ti år.
Ja.
Altså, alt oksygenet er sugd ut av rommet. Mm. Og derfor blir ting vedtatt som før ville utløst ramaskrik, sånn som tilslutningen til den nye fullmaktsloven for helsevesenet. som Arbeiderpartiet og Høyre stemte for, altså at WHO kan innføre unntakstilstand i Norge. Altså, disse, det er så mye å ta fatt på, og hvis du hadde hatt Stortinget som talerstol, så skal jeg si deg at du ville blitt hørt. Fordi det er akkurat som med høringene i Kongressen, Roger, at når de får, kan innkalle stevne dem til å forklare seg, og bak lukkede dører, og så kommer det frem hva som virkelig ble sagt, og det blir mediene nødt for å referere.
Mm. Ja, men det där är ju lite intressant, för att vi har ju samma, jag springer ju jättemycket på pressträffar här i Sverige, både hos riksdag och regering. Och det är så intressant, om man tar då till exempel klimatfrågan i Sverige, då har vi fyra klimatjournalister som är på Gretas sida helt enkelt. Så när de kommer på de här pressträffarna så sitter de här och konfererar och pratar med varandra. Och så kommer en miljö- eller klimatminister ut, eller statsministern kommer ut och berättar någonting. De här journalisterna kommer inte att skriva eller återberätta vad ministern har sagt många gånger. Utan de skriver om vad de tycker och känner ifrån den här presskonferensen. Mm. Och det är alltså en form av... Man har övergett idén om att man ska rapportera och alltså ställa frågor utifrån vad som är bra för samhället. Nu är det istället då idéerna... De här människorna ställer frågor utifrån då... sina klimataktivistiska idéer. Så att det blir även den här konfrontationen som kanske då skulle kunna bli egentligen, för att en del av de här sakerna de har, vi ska vara rädda om vår klimat och vi ska vara rädda om vår miljö, absolut. Eller klimatet går inte att vara så jäkla rädd om. Klimatet finns bara, men miljön ska vi vara rädda om. Men de ställer ju frågor utifrån ett Greta-perspektiv och resonerar bara kring det här. Vilket gör att det här har ju gynnat då just den här vänsterliberala svängen i Sverige. Att de får leva i sin fantasibubbla och köra sina frågor. Hade vi haft riktiga journalister så hade de ju ställt frågor som hade kanske fått Kristersson att göra ännu bättre saker gällande vårat företagande i Sverige. Inte som idag när man vill lägga ner företag för att man ska skydda klimat och miljö. Det har blivit vansinnigt allting det här att ingen ställer längre... politiker, inga få journalister skulle jag säga, ställer politikerna till svars på riktigt. Och det är ju det som är vårt jobb, att ställa bra frågor och ställa konkreta frågor som ger svar för medborgarna och samhället.
Men vi kan kopiera det vänstersidan la grundlaget för på 60-70-talet, fördi den sa... Vi jobbar utanom parlamentarisk. I Norge fick de valt in Erling Folkvord på Stortinget och han skulle då vara folkets talerör. Och så begynte ju efter vart hela Stortinget och mende samma som rött för att överdriva lite. Men de fick alltså nog av den samma ideologin och det borgerliga försvant i Norge, det finns inte. Mm. Og da kan vi gjøre det samme, vet du, Roger. Vi kan starte en bevegelse som begynner nedenfra og erobrer institusjonene, men det krever altså at du opererer på egne betingelser og ikke spiller etter de reglene som systemet har satt opp. Da taper du altså. Du klarer ikke å overvinne det innenfra. Du må starte noe helt nytt. Og det er det Trump har gjort. Og derfor hater journalistene Trump. Fordi han er ved nå å vise sin makt. Og jeg sto i Narvesen i går og så på omslagene på tidsskriftene, vet du. Det var Trump over hele linja. Fra Spectator og til franske og til Der Spiegel så var det Trump. Og det de frykter nå og fremstiller han som, det er jo at han kommer igjen som en slags Cæsar. Mm. Altså triumfator. Men de har jo selv lagt opp til det. Og dette er en sånn merkelig dobbelt kommunikasjon. Altså de spiller på en måte litt som blindebok med seg selv. Fordi det er nesten så de ønsker at han skal overta og sette skapet på plass. For nå har de lagd kaos. I USA har demokraterne lagd kaos.
Men jag är också lite inne på det ibland. Ibland jag, så här, när jag är inne på mina mest sura stunder, så här att arbetar de här människorna för att leda, alltså få fram det de säger sig vara emot, om vi tar då Trump till exempel. För att det är ganska intressant att nu har vi då sen Trump klev in på arenan, så medier över hela världen beskrivit honom som det ondaste som finns. Hans makt bara växer och växer. Vi har samma fenomen i Sverige gällande Sverigedemokraterna. Man har ju sedan 2008 drivit mediala landsomfattande kampanjer mot Sverigedemokraterna. De är snart Sveriges största parti. Vilket är... Ja, men vad gör ni? Om ni så är emot någon, hur kan ni då ha misslyckats med det här? För de har ju misslyckats i så fall.
Ja.
Det är intressant och kul att de har... De bygger sin egen undergång, och lite du sa innan tidigare också faktiskt, att de här människorna förgör ju sig själva på sätt och vis genom att agera som de gör.
Det är nettopp det, så här gäller det att ha politiskt teft och analyse, och här är det nog att försyna sig av, fordi det Gaza, vet du, är ved att detonera hele det demokratiske partiet. Og her kan du igjen se hvordan en begivenhet kommer inn og sprenger klinkekulene i alle retninger og forandrer hele sammensetningen av det politiske landskapet. Fordi, bare for å ta en detalj, Ilhan Omar er jo ikke helt stabil. Hun er islamist, kommer fra Somalia, og så holder hun en tale til en lukket forsamling, hvor hun sier da at jeg representerer Somalia. Jeg er deres talsmann i kongressen, og jeg skal sørge for at Somaliland ikke gir Etiopia adgang til havet. Og så kommer denne talen ut selvfølgelig, for alt kommer ut i USA. Og så sier Ron DeSantis, hun skal fratas det amerikanske statsborgerskapet og sparkes ut av landet. Og du vet, tenk deg hvis det var etter 15. november og Trump var president, så kunne jo det godt skje. Fordi demokraterne har misbrukt sin makt i den grad at det finnes en oppdemmet behov for å ta igjen, rett og slett. Og da vil jo det utløse, altså hvis man først gjør det, fordi de har da en lojalitet som ikke er til USA, så kan det også få uoverskuelige følger. Har du gjort det med en, så kan du gjøre det med flere.
Du er inne på en interessant sak der. Jag pratade här om dagen med en advokat i Sverige som heter Nima Rostami. Och i Sverige har vi ett jätteproblem med att gängkriminella håller på att ta över mer och mer. De äger bland annat tingsrätter här i Sverige. Maffian har tagit över tingsrätter i Sverige. Och problemet, eller det finns ju många problem med detta, men ett av de saker han har sett i detta, det är att man har fått in klanmänniskor. De har inte svenska intressen först och främst. De har sin etniska grupp, somalier eller nu syrier eller vad det än handlar om, iraker, före då vad som är bra för Sverige. Och det här har ju undergrävt rättsväsendet. Han säger själv att det här är ett hot mot svenska staten och Sveriges fortsatta existens. Och det enda sättet att lösa det här, det är att skicka ut de här människorna. Punkt. Det går inte att gulla med de här människorna, eftersom att de har begått brott, fine, det är en sak, men problemet är ju var de har sin lojalitet, för de har inte sin lojalitet till Sverige eller svenska folket, de har ju lojalitet till sitt hemland eller vilken klan de tillhör. Och vi i Sverige, i Norge och i Europa, vi måste börja se allvaret i det här, att det finns människor här som har en lojalitet någon annanstans. Det här kan bli förödande om vi inte gör någonting åt det.
Så I ett tillfälle, en händelse kan utlösa en kedereaktion. Och så är det det att många av alltså ledelsen I demokraterna, de enten är judiska eller de har starka lojaliteter till Israel och Biden är ju ved om tape valget nå fordi muslimerna säger att vi stemmer ikke på Biden uansett. Och så är det då alla de bevegelsene och protestene som demokraterna har alet upp nå genom de sista åren, alltså de har ju fått en ny generation ungdom som är aktivister. Och de är så upprörda över Gaza att de har ju döpt Joe för Genocide Joe.
Herregud.
Ja. Och ja ja. Och det är nu brukar de samma metode mot Nancy Pelosi som de gjorde överför Brett Kavanaugh, alltså han som var nominerad till högsterrätt och blev det, nämligen att stå vakt 24 timmar utanför huset deras. Mm. Och det och alltså Nancy Pelosi, hon är då filmad på kamera och hon säger att denna gruppa Code Pink som du tydligt ser är type gamla radiser med välvuxna damer I spissen. Hon säger till dem, "Dere är betalt av Kina."
Okej.
Och ja, och hon säger också att vapenvile, dere vill ha vapenvile. Dere löper Putins ärn, säger hon. Och då svarar denne Då svarar den muslimska organisation som heter CAIR, C-A-I-R, det har rabblat för Pelosi. Och det har det, för hela hennes världen krackelerar, alltså den bryter samman. För det är så många motsättningar och hon klarar inte sätta ord på det, så det enda hon kan det är att långa ut och bruka de skällsordet som hon har eller anklagande som har gjort hela tiden, det är Putin och Kina.
Det där är jätteroligt, för vi var ju exakt samma sak här I Sverige när Hamas startade I Sverige, om man säger så var det kopplat till en grupp som drog igång den här kampanjen om att där man påstod att man kidnappade muslimska barn I Sverige och tvingade dem att konvertera till kristendomen. Det här var då, alltså svensk media och svenska politiker kunde inte lösa detta. De förstod inte detta. Och de sa exakt samma sak. Det här är Putin som har betalat det här. Det är Kina som har en påverkansoperation. Och de här islamisterna, de bara, va? Nej, det är vi islamister. Det är vi som gör detta. Det är islam som gör att vi gör det här. Vi gillar inte Putin, vi gillar inte Kina. Vi gör det här av egen kraft. Men svenska politiker och svenska journalister trodde ju inte på det här. För att det passar inte I deras världsbild. Det går inte ihop att det finns någonting annat än Putin eller Kina. Och det säger ju ganska mycket också om det här misslyckandet som västerländska medier har gjort, är att faktiskt se verkligheten för vad den är. Men det är för att de är ju behovet av en förenkling av verkligheten. De är de goda och vi måste ha ett monster så vi kan fortsätta vara goda. Och då måste ju monstret passa deras världsbild helt enkelt. Så det blir kul på något sätt där.
Ja. Det är alltså, de har själv fallit som offer för sin egen massepsykose och klarar inte, de är inte klar över att de beveger sig I en sån ideologisk spegelvärlden. Och vi I Norge, vet du, så är vi väldigt upptagna av krigen I Ukraina och att de må få mer vapen och pengar. Så nu är Stoltenberg har varit I Washington. Men du vet, han når jo ikke frem, fordi nå det grensen I sør som opptar amerikanerne, og de har ikke flere penger å sende, eller de vil ikke, før Biden ordner opp med grensen, så vil de ikke gi flere penger til Ukraina. Hadde han gjort det og sagt, jeg stenger grensen fra I dag, så kunne han kanskje fått det til, men han vil ikke det, skjønner du. Så i går så presterte han å si på spørsmål, fordi de holdt på å reise riksrettssak mot hans innenriksminister Mallorcas, som er altså et han har, på alle høringene han har vært på, så har han hatt et standardsvar. Alt er i orden ved grensene. Ellers så svarer han, systemet er broken og må fikses, vi må ha mer penger. Men det tror ikke lenger representantene, republikanerne på. Så, men i går så svarte Biden, ja, men jeg har gjort alt jeg kunne ved grensen. Jeg kan ikke gjøre mer. Og det er jo det han gjorde, var å skru opp alle kranene, sånn at innvandringen fløt helt fritt. Sånn som Karl Olav Arnsberg sa, er det en lekkasje i huset, så kan du enten tette det, eller gjøre om hele huset til et svømmebasseng. Og Biden har valgt det siste. Men når han da sier at jeg har gjort alt, så blir det helt absurd. Og det, dermed så kaster han jo også inn hansken, fordi da er det jo ikke noe å forhandle om. Hvis han har gjort alt, og det er kommet inn 12 millioner, og det kommer inn to til i år, så er det jo ikke noe å forhandle om. Og derfor får ikke Ukraina mer penger, ganske enkelt. Men det klarer ikke Stoltenberg å ta inn over seg, og det klarer ikke NRK å fortelle lytterne.
Det är ju på gränsen till tjänstefel att journalister inte beskriver detta och faktiskt talar om det här. Det är ju en skam att länder i Europa nu drar in pengar till Ukraina. Och det som stör mig i det här har ju mycket att göra med den historielösheten som finns numera. Att ryssen är ryssen och ryssen kommer till att vilja växa. Och det har, historiskt sett har de alltid gjort det. Och vi vill inte ha det här ryska vansinnet. Och de unga idag som inte uppväxte då med kalla kriget eller har gått i en vettig skola där man fått läsa om vad ryssarna ställt till med. Jag brukar säga det till folk här i Stockholm att det är inte mer än 150-200 år sedan som ryssen var härjad ute i skärgården och våldtog svenska kvinnor. Och det är vad ryssen kommer att göra om vi ger dem möjligheten att göra det. Därför är det av högsta värde att vi stoppar in pengar i Ukraina. Ukraina är vår brandvägg just nu mot den expansionen som de vill göra. Och det är en dyr sak, men jag är villig att betala ganska mycket pengar för att få behålla min frihet. Och därför är det viktigt att fortsätta stötta Ukraina på det sättet. Men att man då försöker hitta då som USA nu som försöker hitta då vägar ur Ukraina. Det är väldigt oroande det där. Det där är inte bra.
Men du vet, den feilen de gjorde helt fra dag 1, Roger, var å si at nå må vi stenge av den russiske gassen. Og Biden sprengte jo rørene for å være helt sikker på at ikke tyskerne ble fristet. Og så sa de, nå har vi en unik sjanse til å foreta det grønne skiftet og bli uavhengig av olje og gass. Altså, så de skulle både finansiere en krig og gjøre det grønne skiftet. Og det går ikke. Nei. Det er altså hins. Ja.
Det är en omöjlig ekvation, den går inte ihop. Men det är väl lite kommunistisk ekonomi där. Vi ställer till med en massa saker och så har vi ett mål om att vi vill göra saker bra någonstans där borta sen. Under tiden får människor och länder lida och så blir det kanske bra. Det är som i Sverige nu till exempel när man ska... Svenskarna ska bli fråntagna sin skog nu, mer eller mindre. EU har ju beslutat om att vi får inte... Våran urskog ska växa upp i Sverige igen. Man får alltså inte hugga ner skog hur som helst. Och det, alltså, vi pratar om hundratusentals jobb som kommer att försvinna. Enbart då för att Greta Thunberg ska bli glad. Vilket är, alltså, det är så fruktansvärt vansinnigt det här.
Du, jag satt och så på, det var en digression, men jag satt och så på, för det var han, en som heter Björn Norman, hållit ett föredrag om World Economic Forum igår. Og der er det en fyr som heter Matthew Meadows. Han var med og lagde den første Club of Rome-rapporten som het Limits to Growth på 70-tallet. Och han är med i World Economic Forum och han säger ju på kamera att det är allt jorden kan kanske tåla mellan 1 och maximalt 2 miljarder. Men vi måste alltså då barbere veck 6 miljarder. Vi är för många. Och det är ju det de driver med, Roger. Och det är ju också ett tema som är helt förbjudet att säga si, att de driver uttynning av världens befolkning samtidigt som de skapar kaos. Och det må folk förstå att vi har våra värsta fiender är på insidan. Och de reiser till Davos och de är med i Young Leadership Program, vår kommande kongepar är ju med i det. Och alltså när man studerar, man tränger inte, de säger det ju öppet för öppen kamera. Att det är 6 miljarder människor för mycket och då kan du lura på pandemin covid-19 som alltså blev utkläckt genom amerikanska pengar med kinesiska forskare och amerikanska. Varför gjorde de det? Detta är skumma ting.
Ja, men det är alltså just det här med att man har pratat om att befolkningsmängden måste minska världen. Första gången jag hörde det här var ju i slutet av 90-talet. Och då skrattade man lite åt det här, att det satt människor på fullast allvar och sa att vi är för många människor och vi måste göra det här och det här. Och det var liksom, alltså, man tänkte, alltså vem tänker sådana idéer idag? Vi lever liksom i en framtid idag där var de teknologiska möjligheterna att faktiskt fixa de flesta problemen vi har i världen. Och har vi inte nått dit tekniskt idag så kommer vi snart att nå väldigt långt gällande teknik, bevattning, forskning gällande hur vi ska få fram grödor och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de här problemen går att lösa, tror jag. Jag är inte, många av de liksom, vatten- och hungersproblem vi har, det går att fixa det här om vi låter tekniken och vetenskapen hjälpa oss här. Vi ska ju inte minska på vår befolkning, det låter ju helt vanvettigt. Det är ju grund och botten, då är vi inne på vad nazisterna ville göra. De ville ta bort vissa människor för att de var parasiter på jorden. Och det, jag menar, ingen gillar det Hitler ville göra. Varför skulle vi uppskatta en befolkningsminskning för att snälla vänstermänniskor vill göra det helt plötsligt? Det är ju vansinne.
Du vet, när du ser då Hans Leitens leder för Frontex, alltså EU:s gränsvärn, som säger att det går inte an att stoppa strömmen till Europa. Han är den som är satt till att vakta de yttergränserna och det är han vill alltså inte göra jobben för det är omöjligt. Och samtidigt så är Afrika på väg till att bli hur många miljarder och det är 450 miljoner som helst vill resa ut. Alltså då kan du bara lägga samman två och två och detta gör de med öppna ögon och det är för att de har egentligen avskrevet sin egen befolkning och vill gärna vanna den ut. De vill vanna den ut så att den blir, de tror att den ska bli lättstyrt, men det gör den ju inte för det blir kaos här.
Ja, det är läskiga grejer det här och det som på något sätt gör mig ännu mer upprörd, det är att när man pratar om med människor till exempel från klimatrörelsen Extinction Rebellion, Återställ våtmarken, de här grupperna som är kopplade till Greta Thunberg, de står ju också helt öppet och pratar om det här. Och jag kan ju inte förstå hur man kan stå öppet och prata om att utrota stora delar av mänskligheten i någon form av godhet för klimat och miljö. Det är ondska det här. Det är inget annat än ren ondska.
Vi får nog börja och tänka i nya banor, Roger, för de som styr oss, de tänker stort. De sitter och tegnar upp på kartet och flyttar brickor, alltså nationer som om det inte var levande människor. Och det ligger innebyggt i denna gröna i ekologin och det gröna skiftet. Ligger det nog antihumanistisk? Og det er den syns jeg vi ser mer og mer av.
Og det som er så skremmende med det her, det er jo de her menneskene som påstår at de er de gode. Det er de som sier at de har en rett moral, at de har rett etik. Og det, nei, det har de ikke. Det her er onde mennesker som vil oss alle illa.
Roger, takk for praten. Nå er klokka 10. Vi sier...
Takk selv.
Ja, fint. Hei da.
Hei, hei.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.